Axel, hur låter reaktionerna i Australien nu efter det blodiga attentatet där vid stranden i Sydney?
Från judiska ledare och företrädare hör jag mycket ilska och frustration. De säger det är precis det här som vi har varnat om skulle kunna hända.
Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag om ilskan efter terrorattacken på Bondi Beach.
Australiska medier tecknar en bild av vad de misstänkta gärningsmännen gjort dygnen före attacken. En 50-årig man och hans 24-årige son sätter sig i en bil. Till sin närmsta familj ska de ha sagt att de är på väg på en fiskeresa över helgen. Men istället kommer de till en grå tegelbyggnad där de hyrt boende via Airbnb för natten. På söndagen den 14 december ringer sonen hem till sin mamma och berättar att han varit och badat. Och att han och pappan bestämt sig för att stanna hemma på kvällen eftersom det är så varmt. Men istället visar övervakningsbilder utanför boendet hur två män packar en silverfärgad bil. I bilen ska fyra av pappans sex lagliga vapen finnas. Och enligt uppgifter som ABC News är först att rapportera om, också två IS-flaggor. Tillsammans med vad som beskrivs som en rörbomb. 90 minuter efter att bilen lämnat den grå byggnaden ljuder de första skotten över Bondi Beach. Det blir den dödligaste massskjutningen i Australien på decennier och det värsta dådet någonsin mot den judiska gruppen i landet.
Gäst är Axel Kronholm, Sveriges Radios Sydostasien-korrespondent.
Så Axel, jag tänker om vi börjar med de som hade samlats där vid stranden innan den här attacken. Alltså, delar ur den judiska gruppen i Australien. Kan du inte först lite kort bara teckna en bild av vilka de är?
Man brukar säga att det finns omkring 100 000 judar i hela Australien. Och just Bondi är ett av de områden i Australien med störst andel praktiserande judar. Ganska många av dem är ortodoxa och ättlingar också från judiska överlevare från förintelsen. Just efter andra världskriget var det många överlevare från Europa som kom till Australien. Mm-hmm. Det kom också judar från Shanghai som hade uppehållit sig där under kriget. Just Australien har ju upplevts av de judar som sökte sig dit under de här decennierna som en väldigt trygg och säker plats.
Men om vi pratar om en hotbild riktad just mot judar då i Australien, är det något som diskuterats mer på senare år?
Väldigt mycket, och det som de australiska judarna har beskrivit är ju en förändrad hotbild, ett förändrat klimat efter den 7 oktober 2023.
Good evening. Sydney's Jewish community has declared a national crisis after another shocking anti-Semitic attack in Woollahra.
Judiska organisationer i Australien har ju vittnat om en väldigt kraftig ökning i trakasserier, hot, vandalism riktad mot den judiska gruppen.
A synagogue in East Melbourne was set on fire. Police say a man threw a flammable liquid on the front entrance and set it alight. Now about 20 people were inside at the time.
There were brandattacker mot judiska mål, bland annat en synagoga i Melbourne som attackerades.
Police are investigating a fire at a childcare center in the city's
east. I Sydney så har bland annat hade varit en brandbomb mot ett judiskt förskolecenter.
A burning car and vandalism targeting the Jewish community.
Vi har sett vandalism av bilar i judiska områden i Sydney.
About 20 pro-Palestine protesters wearing masks and hoods and banging drums stormed through the CBD last night.
Och väldigt mycket antisemitisk graffiti, framförallt i judiska områden.
Two young suspects drove this stolen car into Magny Street around 1 o'clock this morning. They scrawled death to Israel and kill Israel on three homes.
I don't think that there's any point in sugarcoating it or trying to downplay it. This was specifically designed to, in my view, incite hate and intimidate the Jewish community in Sydney.
Och den australiska säkerhetstjänsten ASIO, de höjde terrornivån i landet förra året till sannolik och kopplade det mycket till spänningar mellan olika grupper kopplade till kriget i Gaza.
How do you explain it to your children? You can't, because it's inexplicable.
Enough is enough. Our politicians, our police force have to step up.
Så om vi går över nu till den plats där allt det här på något sätt ska ställas på sin spets, Bondi Beach. Kan du ge en bild av vad det där är för ställe?
Oh, what's up, legends?
Hey guys, we're here at Bondi Beach.
Bondi locals.
The bite, the better brother. But yeah, great.
If you want to come to a place where you can see and be seen and where it's kind of a party nonstop all the time, essentially when you're here in the summer, that is this beach. It's crazy.
Det är ju Sydneys mest ikoniska strand, halvmåneformad med mycket kaféer och restauranger där längs strandpromenaden. Och i norra änden av stranden så finns en stor paviljong och en lekpark där det här firandet hölls. Söndag så var det den första dagen i den judiska högtiden, Chanukka, som man varje år firar vid den här tidpunkten. För man firar ljuset och på den här gräsplanen bredvid paviljongen så hölls ett evenemang som hette Chanukka by the Sea.
Mm-hmm.
Med över 1000 personer närvarande. Det var mycket en familjetillställning. Barn fick ansiktsmålningar, det bjöds på mat, man sjöng, det fanns ett så här petting zoo, jag vet inte vad man säger på svenska, klapphage.
Man får kanske klappa djur. Ja.
Precis, små djur.
How many?
It's enough. Just to fill Chanukka.
Så verkligen en familjeträff med människor i alla åldrar.
Men ja, hela den här tillställningen ska ju komma att sluta på det mest fruktansvärda sätt, Axel. Ta oss igenom vad det är som händer där.
Ja, men det här evenemanget börjar vid 5-tiden och strax före 7 på kvällen så får polisen larm om skottlossning. Och det finns ju ganska mycket videomaterial från det här som sen utspelar sig, som har spridits nu på sociala medier. Där kan man se två skyttar som rör sig på en gångbro över från parkeringen mot den här gräsplanen och firandet. En av dem står med någon form av gevär och tar sin tid. Han siktar och skjuter metodiskt.
And I just screamed at the top of my lungs, like, run, he has a gun, run, he has a gun. I just kept screaming and screaming.
Det talas om ett 20-tal skott, vissa nämner ännu fler skott. När det hörs så sprids ju panik på den här stranden förstås. På andra videor kan man se hur folk längs med hela strandområdet börjar fly. De vet förstås inte vad det är som händer, men man försöker ju ta sig bort från där skotten hörs. Man ser också hur folk söker skydd där det går, bakom nedfällda bord och bänkar, bakom bilar.
Och vad syns mer av det här händelseförloppet då?
Ja, ett klipp som har blivit väldigt spritt och känt visar en privatperson som råkar vara på plats och som ser en av de här skyttarna som står och skjuter ner mot stranden. Han smyger då på honom, gömmer sig bakom en bil, och när den här skytten är upptagen med att avlossa ännu ett skott så ser han sin chans och smyger upp bakom honom.
It was at this moment when one man, one brave individual, changed the course of this shooting spree.
Och lyckas övermanna honom och vrida vapnet ur händerna på honom.
Tackling, wrestling and disarming the older man and then turning the weapon on him.
Och siktar det först mot den här skytten som sen springer iväg mannen lägger då ner vapnet på marken. Och det här har ju hyllats av många, även av premiärministern, som ett hjältedåd i den här tragedin.
Ja, och tänker jag som potentiellt kan ha räddat väldigt många liv om de där kulorna hade fortsatt att vina där.
Verkligen.
There's an exchange of shots. The older man is hit. His son keeps firing. For more than a minute he blasts away at police. He goes down and the shooting stops.
Den äldre av dem dödas i skottlossning med polisen, men kvar på stranden ligger också ett stort antal skadade och döda.
16 people have been confirmed as being killed, 15 innocent people and one perpetrator. There are 42 people in New South Wales hospitals overnight.
Och det inleds ju en febril polisaktivitet för att försöka ta reda på vad det är som har hänt. Polisen söker igenom det man tror är de misstänkta gärningsmännens bostad och också en lägenhet som de hade hyrt tillfälligt.
Come to the front door and raise above your head with nothing in your hand and listen to instructions.
Och vad framkommer mer där då om de här misstänkta gärningsmännen? Vilka de är?
Det visar ju sig att det rör sig om far och son. Sonen, 24-årig man, skadas och vårdas just nu på sjukhus under polisvakt. Hans tillstånd beskrivs som allvarligt men stabilt. Vi vet också att sonen är född i Australien. Pappan, han kom till Australien första gången 1998 på ett studentvisum. Myndigheterna har ännu inte gått ut med från vilket land han kom då. Sen omvandlas det här studentvisumet till ett partnervisum. Alltså ett visum för någon som är partner med en person som har australiskt medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Mm. Och är det något mer som framkommer om de här två, far och son?
När det gäller pappan så har han haft flera vapenlicenser på totalt 6 vapen som han alltså haft tillstånd för att ha. Och det längsta tillståndet har han haft i 10 års tid. När det gäller sonen så har det framkommit att han har utretts av säkerhetstjänsten vid ett tidigare tillfälle. Det var i samband med att man utredde flera andra personer som visade sig ingå i en australisk IS-cell. Och flera av dem dömdes också senare. Just den här misstänkta gärningsmannen, även om han hade kopplingar till vissa av dem, så bedömdes han inte utgöra något hot då.
Och offren då? De här människorna du sa låg kvar där på marken. Vilka är de? Vad har framkommit om det?
De speglar ju liksom den här blandningen av folk som var där och att det verkligen var ett familjefirande. Det yngsta dödsoffret har bekräftats som en 10-årig flicka som hette Matilda som dödades där på stranden. Det var även en lokal rabbin som dödades. Och även en förintelseöverlevare som kom till Australien från Ukraina från början.
Mm-hmm.
Så offer i alla olika åldrar och barn, far och morföräldrar.
Just absolute pandemonium, people just running for their lives. So yeah, this sort of stuff shouldn't happen in Australia. I mean, this is, I heard someone say today, this is a safe haven for people that have fled from overseas, other countries to come here, our parents, our grandparents.
Your government did nothing to stop the spread of antisemitism in Australia.
Efter massskjutningen vaknar ilskan över hur det här kunnat hända. Och en av dem som reagerar är Israels premiärminister Benjamin Netanyahu, som snabbt uttalar sig om dådet.
On August 17th, about 4 months ago, I sent Prime Minister Albanese of Australia a letter in which I gave him warning.
Han pekar finger mot den australiske premiärministern Anthony Albanese och säger att han ignorerat varningar om den växande oron för antisemitiska dåd i Australien.
I wrote, your call for a Palestinian state pours fuel on the antisemitic fire.
Netanyahu säger också att Australiens beslut att erkänna den palestinska staten har gjutit olja på den antisemitiska elden. Ett uttalande som väcker starka reaktioner i Australien.
What we saw yesterday was an act of pure evil, an act of anti-Semitism.
Och när premiärminister Albanese sen talar till det australiska folket får han en fråga om hur han ser på de här anklagelserna.
Is your response to Netanyahu's comments yesterday?
This is a moment for national unity.
Han svarar att det här är en tid då det behövs nationell enighet och att myndigheterna nu arbetar hårt för att utreda händelsen som klassas som ett terrordåd. Så ja, Axel, nu när det alltså står klart att Australien drabbats av, jag menar, det värsta dådet här på decennier, hur låter debatten och reaktionerna nu där, och inte minst då kring just vad det här betyder för den judiska gruppen i landet?
Ja, den federala regeringen och politikerna på delstatsnivå var snabba ut och sa att man behöver se över och skärpa vapenlagarna i Australien. Det framkom ju som sagt att en av de misstänkta gärningsmännen hade flera vapenlicenser som han hade haft under lång tid. Premiärministern menar att man kan behöva se över och ompröva vapenlicenser efter en tid. De ska inte gälla för evigt, för människor kan förändras, man kan radikaliseras. Men det finns ju också en väldigt högljudd kritik från inte minst judiska företrädare som menar att de har larmat om den ökande antisemitismen i Australien under lång tid och att det inte riktigt har tagits på allvar av politikerna.
Our leaders have been bystanders. They've just allowed these flames of hate to burn.
Den tidigare finansministern Josh Frydenberg gick så långt som han sa att regeringen har bara stått och sett på medan de här attackerna har skett och medan hatet har växt. Så det beskriver ju nästan någon slags likgiltighet hos de styrande.
Men mer konkret, vad är det de här kritikerna menar då att regeringen borde ha gjort för att eventuellt då kunna förhindra ett sånt här dåd?
Det finns ett särskilt sändebud mot antisemitism som har tagit fram en rapport till regeringen i Australien. Den presenterades i juli och där föreslås flera olika åtgärder.
Mm-hmm.
Det handlar om ökade resurser till trygghetsåtgärder, alltså att skydda judiska platser mer. Men också att införa möjligheten att kunna dra in statliga bidrag till allt från universitet till public service till konst- och kulturinstitutioner om de främjar hat eller inte vidtar åtgärder för att motverka antisemitism. Så det finns en lång rad förslag som har kommit, men regeringen har inte tagit ställning till alla dem. Oppositionen kräver nu att alla de här förslagen från sändebudet genomförs i sin helhet.
Och vad svarar regeringen på såna här anklagelser om att man inte tagit hotet mot just judar på tillräckligt stort allvar?
Regeringen menar ju att man har tagit det på stort allvar. Den har tidigare i år skärpt hatbrottslagstiftningen i Australien.
Mm.
Det är en av de strängare i världen faktiskt. Man har också avsatt mera resurser för trygghetsskapande åtgärder vid synagogor och judiska skolor. Och premiärminister Anthony Albanese var ju väldigt tydlig i sitt tal efter det här attentatet att säga att man kommer att använda alla möjliga resurser som finns tillgängliga för att utrota antisemitism i Australien.
Och du, den där hjälten som han kommit att kallas, mannen som med risk för sitt eget liv kastade sig över en av skyttarna, hur har det gått för honom? Vet du något om det?
Ja, han blev ju beskjuten i samband med sitt ingripande och vårdas just nu på sjukhus.
Mm.
Det ska se lovande ut för honom, vad jag har förstått. Men han träffades med flera skott och hans hjältehistoria har ju fått stor spridning över hela världen. Och många är nyfikna på honom. Det har framkommit att han är en frukthandlare med bakgrund i Syrien.
Mm.
Han har 2 unga döttrar och familjemedlemmar som medierna har pratat med, de beskriver det som att han klarade inte av att se det här hända, utan han var liksom, kände sig tvungen att ingripa med risk för sitt eget liv.
Tack så mycket, Axel.
Tack.
Och det var allt från dagens Eko.
Programledare var Robin Olin. Gäst Axel Kronholm. Producerade gjorde Kim Hessius, Carl Kadhammar och Stina Fischer. Vill du komma i kontakt med oss? Maila dagenseko@sverigesradio.se.